djur och för människor som vill ha en slags lugn och ro och naturupplevelse.
Men behövs sandödlan verkligen då, kan man fråga sig?
Ja, alltså sandödlan är en art som väldigt många andra arter som egentligen inte behövs för att människan ska överleva. Man ska inte se allting ur människors perspektiv. Men däremot är sandödlan en bra paraplyart. Så skapar man bra miljö för sandödlan, de här fina halvöppna miljöerna, lite grann savannmiljöer kan man kalla det för. Då är det väldigt många andra idag hotade arter som gynnas. Och dessutom är det ju schyssta, fina miljöer för människor att ströva i.
Biologen Sven-Åke Berglind och reporter var Per Larsson vid P4 Värmland. Så vädret imorgon, då får Götaland skurar av och till, men på Öland och Gotland blir det en del sol, 12-18 grader. Svealand, växlande molnighet med skurar och 12-20 grader. Södra Norrland, först sol men under eftermiddagen regnskurar, 15-20 grader. Och norra Norrland får regn som drar bort och följs av uppsprickande molntäcke, 10-15 grader. Producent Louise Haag, jag heter Per Edberg.
Sport Extra i P4.
Ja, välkomna tillbaka, säger Moa Berander och Alexander Lundholm. Vi har ju sänt i appen Sveriges Radio Play en kvart samtidigt som det har varit ekonyheter i P4. Och då har vi hört hur Malmö vann toppmötet i damallsvenskan i fotboll över serledande Djurgården med hela 4-0. Och det betyder för tabellen att Djurgården fortfarande toppar, men nu har sin första förlust, 21 poäng, bara en poäng före den nya tvåan i tabellen på 20 poäng, Malmö FF. Och alldeles strax startar den andra halvleken mellan Alingsås och Kristianstad. En match där Kristianstad leder med 2-0.
I finalen i Franska öppna är vi inne i andra set mellan Arina Sabalenka och Coco Gauff. Det var Arina Sabalenka som vann första setet efter tiebreak, men nu är det Coco Gauff som har ledningen i det andra. Hon leder där med 2-1.
extra klassiken Heaven is a Place on Earth med Belinda Carlisle här i P4. Där vi hade Kim Andersson som gäst tidigare under dagen i P4 Extra, och om en liten stund så hör vi handbollslegendaren om de tuffa sista åren som slutade med guld, glädje ju i våras, och om den tuffa uppväxten och vikten av lagidrott. Men allra först nu till damallsvenskan igen, och bottenplacerade Alingsås som har det tufft också idag.
De möter ju topplaget Kristianstad. Kristianstad leder med 2-0. Det spelas snart 4 minuter av den andra halvleken, och Kristianstad ligger på för att utöka sin ledning. Har ett ibland väldigt tittvänligt och vackert passningsspel. Kommer runt gärna på kanterna, som här på högerkanten när inspelet från 2-0-målskytten Tilda Persson. Hon gjorde målet i slutet av den första halvleken. Tas undan till hörna av Tove Lorén, försvarare i Alingsås. De bygger väldigt många av sina anfall med stort tålamod, med stor bollrikedom, stort bollinnehav. Kristianstad, gärna under ledning av lagkaptenen, den centrala mittbacken Emilia Petrovic, den serbiska landslagsspelaren. Hon är bra med bollen. Hon har inte tappat bollen en enda gång i hela sitt liv, känns det som. Hon kan slå passningar till höger, till vänster, korta, långa, hur som helst. Styr spelet, verkligen begåvat och smart. Och utifrån det så försöker de hela tiden ha sina spelare i rörelse framför bollen, Kristianstad, för att hitta vägar framåt. Det gör de inte alltid för Alingsås. Är ganska välorganiserat, för att inte säga väldigt välorganiserat i defensiven. Det är ganska svårt att spela sig igenom dem. De gånger de kommer fram riktigt smart, Kristianstad, så är det ute på kanterna, och då hittar de ju bollen inte bara via att spela framåt dit, utan de är bra på att ha ett fint passningsspel och hålla bollen inom laget och kreera någonting utifrån egen skicklighet, inte bara att lita på att motståndarna ska göra något fel så att de utifrån det kan skapa målchanser, utan riktigt sevärd fotboll, Kristianstad. Jag tror de kan sluta riktigt högt upp, för att säga riktigt, riktigt många gånger på kort tid. De spelar så fin fotboll, och det här är klart inte den ultimata måttstocken för Kristianstad. Nykomlingarna Alingsås, som är sist i tabellen och bara vunnit en match och dessutom spelat en oavgjord, men ändå har kontakt med bottenlagen närmast ovanför och nog mycket väl kan kämpa sig kvar. Skulle jag fortsätta gissa, så skulle jag gissa det också i damallsvenskan, för de är välorganiserade, mycket mod, går gärna in i närkamper, men har svårt med skapandet av målchanser när de väl får tag i bollen. Det blir gärna chansbollar i djupled på anfallarna Karin Lundin och Moa Öhman. Karin Lundin som gjort alla lagets mål. Hon har tidigare gjort mål i Fiorentina i Italien, i Rosengård, i Örebro, i Göteborg FC innan de blev BK Häcken för några år sedan. En van målskytt som gjort 5 mål i damallsvenskan den här säsongen. Det är alla som Alingsås har gjort. Alingsås som nu försvarar sig så bra så att målvakten Alexandra Blom får lägga labbarna på bollen nära egen mållinje, sedan Kristianstad som haft bollen på Alingsås planhalva alla de 6 minuter drygt som är spelade av den andra halvleken varit nära att passningsspela sig hela vägen in över mållinjen, så som de i stort sett gjorde när de gjorde 2-0-målet synnerligen vackert. Tilda Persson i slutet av första halvlek, 1-0-målet efter en knapp halvtimmes spel. Katla Tryggvardotter var också fint, men inte på samma briljanta nivå. Kanske kan Alingsås ha någonting på gång här. Snygga stampa på bollen, finter av unga landslagsspelaren Saga Fredgren, ut med bollen på högerkanten in i straffområdet mot Lundin, men då i Petrovic, försvararen i Kristianstad där i brandgul tröja och svarta brallor och svarta strumpor som alla de andra Kristianstad-spelarna, och nickar undan bollen. Kan det bli en kontring för Kristianstad? Nej, det kan det inte, för Alingsås stoppar upp den vid mittlinjen. 52 minuten, 7 av andra halvlek spelad. 2-0 till Kristianstad borta mot Alingsås.
Christer Nilsson följer den enda matchen som fortfarande pågår i damallsvenskan den här dagen. Malmö-Djurgården slutade ju 4-0, AIK Rosengård 1-0 och BP mot Växjö 2-3. Seger för Växjö i den matchen. Och Arina Sabalenka vann alltså första set i Franska öppna finalen i tennis, men nu...
Nu har Coco Gauff gått upp till 4-1 i det andra setet, så att det ser ut att kunna bli rafflande här. 4-1-ledning hade i och för sig Sabalenka i första set, och då blev det ju tajt, så att vi får se hur det här utvecklar sig på gruset i Paris.
Nu ska vi prata handboll. För i P4 Extra idag så gästade Kim Andersson, handbollslegendaren som tidigare i våras fick avsluta karriären med ett SM-guld med sitt Ystad. Andersson som de senaste åren haft stora skadebekymmer och som var osäker på om han ens skulle kunna spela något mer. Och så här sa han i P4 Extra.
Kärleken till handbollen, kärleken till idrotten är väl det som sammanfattar det bäst. Jag har ju hållit på med idrott sen jag men i stort sett kunde... stå på benen, så att det är väl det som sammanfattar, alltså passionen till detta är ju det som har gjort att jag har hållit på så otroligt länge, och folk undrar när, för länge sedan när jag skulle sluta och så här, men har varit en fantastisk år från barnsben upp till idag, så att jag är väldigt, väldigt tacksam och stolt över det jag har fått lov att uppleva och det jag har fått vara med och bidra med. Mm. Så att det känns stort.
Nu landade det ju då till slut i ett SM-guld med Ystad, men för din egen del har väl den här säsongen varit ganska tuff?
Absolut. Det har varit slitits mellan ångest att man inte ska få lov att sluta på egen hand, och man hade förhoppning om att man skulle få fortsätta. Jag älskar ju att vara aktiv och vill ju egentligen aldrig sluta, så att det var väldigt tufft där i vintras. Jag hade väl en mindre bra period när man kände att det nog inte blev någon mer handboll där man skulle få lov att spela mer, plus att det var lite andra utefaktorer som gjorde att det kändes väldigt jobbigt, och vintern bidrog med sitt också, så att jag kunde väl aldrig tro att jag skulle få lov att stå där och vara en del av ett SM-vinnande lag och dessutom få lov att vara med på planen. Det var en stor känsla.
Mm. Du fick problem med axeln. Det är väl egentligen problem som du har haft tidigare. Men nu var det i princip, den var helt slut, sa läkaren, eller?
Ja, men så var det väl. Jag fick beskedet i fjol i somras att jag skulle göra en större operation. Och sen så, när jag väl kom dit, så visade det sig att axeln var i för dåligt skick för att man skulle kunna göra någonting åt det. Så att det blev inte den här operationen som jag hade tänkt, och mitt huvud var väl det också, det som jag hoppades på att skulle kunna rädda min karriär, för att jag visste att den var dålig. Hela förra säsongen spelade jag med väldigt stora smärtor i axeln, och som du sa innan så har jag haft den här axelproblematiken tidigare plus lite andra skador, och tänkte väl inte att jag skulle behöva göra en comeback till, utan när jag fick det beskedet kändes det som att nu tog det slut.
Men vilken comeback!
Mm, ja, men om det är något jag har så är det väl det där pannbenet, tror jag.
Ja, var kommer det ifrån då?
Ja, det har alltid funnits där, och som jag sa innan så har jag haft en del skador och större skador som man kan tänka att det här kan vara sista skadan innan man kommer. Man har haft mindre blessyrer, men när det är de här längre månadslånga pauserna så är det ju lätt att bli bekväm och tycka att det finns andra saker som är viktiga. Men någonstans har jag alltid den här handbollen funnits i perforin, den har alltid funnits framför mig, har alltid varit en del av mitt liv. Om det inte har varit jag så har det varit barnen och så här. Så att, kärleken är ju det som jag tror har övervunnit det hela tiden, att inte sluta på ett sätt som jag inte själv vill vara med och styra, utan att hela tiden försöka och göra det yttersta. Och nu hade jag kontrakt fram till här till sist i juni, och då tänkte jag att jag ska försöka och respektera det så gott jag kan och bidra så mycket jag kan.
Och strax mer från Svetlana Pastuhovic intervju med Kim Andersson ifrån P4 Extra.
Show me how to move like the water in between the dancing lights.
Azizam med Ed Sheeran här i Sportextra i P4. Där vi tar oss till Christian Olsson nu, som ju har en av de vackraste arbetsplatserna man kan ha, eller hur?
Ja, den utan tvekan vackraste tror jag. Det är Mjörnvallen det handlar om i Alingsås. Det är inte damallsvenskan i fotbolls mest moderna arena. Det jag skulle kunna tänka mig att gissa att det är den minst moderna arenan. Alingsås är ju nykomlingar i högsta serien i damallsvenskan i fotboll. Och det var ju länge och väl tveksamt om de skulle spela sina hemmamatcher här. De spelar dem på dispens sedan kommunen har installerat elljusstolpar och sådant och annat som krävs. Har också kommit till för att det ska kunna kalla sig en damallsvensk arena. Och den ligger då mellan 15 och kanske 20 meter från Mjörns strand. Precis bakom huvudläktaren finns den, här där jag sitter, tillsammans med merparten av de är nu färdigräknade, 513 åskådarna som tagit sig till den här matchen för att titta på när Alingsås möter Kristianstad. Kristianstad leder med 2-0 och jag tänker när de annonserade publiksiffran nyss här i högtalarsystemet att de nog räknat några av de där åskådarna två eller tre gånger kanske för att komma fram till 513. Men det är en högst personlig iakttagelse. Runt arenan lövträd i små lite större dungar i 7 mila skogsupplevelser också. Lite ängar, lite solbrända människor som står och hänger på järnräckorna runt den här idrottsplatsen där det är löparbanor i så här brunbrangult, 8 löparbanor. Och så är det sen innanför där den här frodigt gröna gräsmattan, tjockt gräs. Det går långsamt när de passar bollen längs gräset. Lagen, det gynnar Alingsås mest som är det minst spelskickliga av de två lagen. Kristianstad vill nog ha så snabbt underlag det går, för det är ett väldigt roligt lag att titta på. De är väldigt inriktade på att hålla bollen i fart inom laget och gärna längs marken då. Kanske ibland att det är lite för korta passningar, att de skulle känna på att dra någon lite längre ibland för att komma i ännu snabbare besittande av en skapad målchans. Vad vet jag. De är i alla fall det klart bästa laget, vilket de med en fas med eftertryck, med akkuratess, bevisat här i upptakten av den andra halvleken. Den är nu 15 minuter gammal och det är alltså 2-0 till Kristianstad. De var inte lika överlägsna i den första halvleken. Det är ett bekvämt läge för dem nu när det mindre spelskickliga laget Alingsås ju ska försöka ta sig framåt och bjuder dem på ytor. Det är lätt för Kristianstad att passningsbriljera sig framåt då med lugn och ro, lite tillbakalutad som en solstol vid en insjöstrand. Har det gött och skönt och inte känna någon slags prestationsångest som det kanske delvis var i första halvlek när de inte fick hål på Alingsås, för det dröjde en halvtimme innan Katla Tryggvadotter gjorde 1-0 och sen i slutet av första halvlek Tilda Persson efter ett synnerligen vackert passningsrikt anfall gjorde 2-0. Ska Alingsås reducera? Ja, kanske har de en möjlighet här. Bollen ut på högerkanten så småningom till Alexandra Roholt som då inte får kontroll på den och Kristianstad skickar undan den och är väldigt trygga i den 2-0-ledning de har. Ni hör kanske på publikreaktionen att de dessutom fick en frispark med sig, Kristianstad. De leder med 2-0 mot Alingsås. Det spelat drygt en kvart av den andra halvleken.
Och Christian, vi ska ju lyssna mer på Kim Andersson nu, tänkte jag. Var kommer han ifrån? Mm.
Han kommer från Kävlinge, 1 mil norr om Lund i Skåne.
Och du då?
Jag kommer också från Kävlinge faktiskt. Det är det enda vi har gemensamt. Vi är ganska långa båda två.
Ja, det är ni verkligen. Kävlinge. Definitivt. Det är längden och det är Kävlinge. Och också Sportextra P4 där båda medverkar idag. Mm, för handbollslegendaren Kim Andersson var ju gäst i dagens P4 Extra och vi har bitar ifrån den intervjun nu. Kim Andersson som ska avsluta karriären och gjorde det med ett SM-guld och han berättade idag om den tuffa uppväxten och idrottens betydelse för honom under den tuffa uppväxten.
Idrott har ju alltid varit tillflykten för mig när det var tufft som barn och man växte upp och man inte kanske levde under optimala förhållanden med föräldrar som missbrukare och så var ju handbollen och framförallt fotbollen i tidig ålder var ju de idrotterna som någonstans lade mig väldigt varmt om hjärtat. Höga Lid som det heter där jag växte upp i Kävlinge, nära Korsbackaområdet där jag växte upp, låg ju väldigt nära och var ju väldigt lätt en skön tillflyktsort där man kunde bara, man behövde bara med sig en boll och så kunde man rensa tankarna. Jag har alltid känt att när jag har varit på plan eller när jag har varit på en träning eller så har det aldrig varit så att alla tankarna som man har när man sitter eller är nära någonting, det försvinner på något sätt. Då är fokuset bara på den där bollen, om det sen är med fötterna eller händerna. Men det har hela tiden varit där och när det har varit tufft så har jag kunnat ta mig ifrån saker och ting genom att ta den där fotbollen eller handbollen och bara stå och skjuta mot en vägg eller vad det nu har varit. Men handbollen har definitivt varit med och skapat mig till den jag är idag. Och jag tror inte jag hade varit den jag har varit idag om det inte hade varit för handbollen.
Mm. Och den hemmiljön som du berättade att du hade då, på vilket sätt påverkade den dig så att säga?
Ja, men det var väl inget positivt när jag hade ju till exempel i ung ålder inte mycket föräldrastöd i det att mina föräldrar var ju inte mycket att titta på mina matcher så här när jag växte upp och det var inte alltid helt lätt att få ihop det ekonomiskt. Jag kan minnas när jag flyttade till gymnasiet blev jag inte ens tillfrågad om att få åka med till en stor handbollsturnering, då är vi ju ändå 16 tror jag, första året på gymnasiet för att ledarna där ansåg eller visste väl redan historiken att det var rätt tufft och frågade inte ens mig för att det var en dyr turnering och de tänkte väl att det inte var pengar, vilket det inte var heller. Det var väl inte osant, eller tanken var väl helt rätt, men samtidigt var det väldigt så när man inte fick frågan. Så att det har ju varit mycket så saker som kunde varit bättre, men samtidigt så har det ju gjort mig till den jag är idag och det är inte så att jag sitter här och beklagar mig. Jag har träffat en fru som kommer från helt andra förutsättningar än vad jag gör. Och jag känner att jag är väldigt privilegierad med att jag har fått lov att hålla på med handbollen och idrotten i stort. Vilket har gjort att jag någonstans har skapat mig en egen identitet och har gjort mig starkare tror jag. Lite det här med mindsetet att jag klarar det mesta själv och så har gjort att jag kanske har kunnat hålla på med detta så länge som jag har gjort också.
Mm. Du har pratat innan om att just lagidrott kanske är det som har gjort att du har fått ett sammanhang på ett sätt. Och många unga får ju det via den. Hur ser du på det där?
Jag tycker absolut det är väldigt viktigt och det är någonting som jag brinner väldigt mycket för nu när man är på ålderns dagar när man är en förrättning. Men just vikten av att ha en tillhörighet till någonting. I dagens samhälle tror jag det är ännu viktigare där vi träffas mindre och mindre. Förr var man ute spontan, idrotten fanns ju på ett helt annat sätt än vad det gör idag. Förr var det ju så att tog man ut en boll på gräset där hemma så var det ju 10 minuter senare match och då var det ju allt från åldern 20 och neråt. Vi kunde vara en mix av allt möjligt och ändå så fick vi ihop en fotbollsmatch. Idag ser man ju väldigt lite av den varan och vilket jag tror gör att vi som ideella idrottsföreningar har en mycket större roll i att kunna knyta an ungdomar som känner att de inte har den här tillhörigheten, att de inte har någonstans där de riktigt hör till. Och då tycker jag att det finns inget bättre än att vara i en idrott, en lagidrott där man får dela både med och motgångar med någon annan och inte allting ligger på ens egna axlar. Och bara det här att ha någon att prata med tror jag är väldigt, väldigt viktigt.
Handbollslegendaren Kim Andersson intervjuades av P4 Extras programledare Svetlana Pastuhovic och hela intervjun hittar ni såklart i podden P4 Extra gästen. Kim Andersson var ju gäst där idag och det finns ett 22 minuter långt samtal att lyssna på där.
I finalen på damsidan i Franska öppna så har vi nu avslutat det andra set. Och det var Coco Gauff som tog hem det mot Arina Sabalenka. Det gick lite snabbare än vad det första setet gjorde. För det första setet som Sabalenka tog hem, det gick hela vägen till tiebreak. Men i det andra så vann amerikanskan Coco Gauff med 6-2. Så att nu har vi ett avgörande tredje set framför oss i finalen i Franska öppna alltså.
Ja, en riktig scenförändring där i Paris där imorgon är herrfinal då Jannik Sinner ställs emot Carlos Alcaraz. En match som många också såklart har längtat efter precis som den här damfinalen. Den följer vi Sportextra imorgon.
Den italienska fotbollsklubben Brescia har försatts i konkurs. Detta då en skuld på motsvarande 33 miljoner kronor inte har betalats i tid. Den klassiska klubben som under den gångna säsongen spelade i Serie B, andra ligan i Italien, utesluts nu från seriesystemet. I herrlaget finns den tidigare IFK Göteborg-backen Alexander Jallow och svenskan får nu leta efter en ny klubb i sommar.
Och snart här i Sportextra P4 med damallsvenskan. Det är 2-0 till Kristianstad mot Alingsås i den andra halvlekens mitt ungefär. Och snart hör vi Malmö FFs Tuva Skog om att besegra Djurgården i damallsvenskan med hela 4-0. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's with. Taste med Sabrina Carpenter.
Radiosporten med Damallsvenskan.
Från Mjörnvallen i Alingsås där det är match mellan hemmalaget nykomlingarna Grönvita Alingsås och toppdoftande Kristianstad som är det formstarkaste laget i Damallsvenskan räknat genom de fem senaste omgångarna. Det är 18 minuter kvar i stort sett av den här matchens ordinarie tid och det är 2-0 till Kristianstad. Båda målen i den första halvleken efter 29 minuter 1-0 Katla Tryggvadottir, den isländska centralt placerade mittfältaren, och 2-0 Tilda Persson i den 43:e minuten strax före paus, alltså Tilda Persson som opererar på högerkanten eller på vänsterkanten. Hon är lika vass på vilken kant hon än är. Var mest på högerkanten i den första halvleken. Nu är hon på vänsterkanten i den andra halvleken. Och i ett av glädjepastillfragmenten som den här matchen kommer med. Kristianstad har många sådana. De är roliga att se, låt vara mot en inte alls lika spelskicklig motståndare. De har det bekvämt nu när de leder, som jag sa senast vi hördes av härifrån, och kan spela runt ett väl kämpande. Men så fort man får tag i bollen, nästan i panikspelande Alingsås som inte riktigt har lugnet och förmågan att spela sig fram till målchanser. Och varför skulle de ha det som nykomlingar? Det tar ju sin tid att etablera sig. Det tar sin tid att hitta sitt eget spel och utveckla den sortens spel om man nu vill spela på det viset. Det är inte säkert att Kristianstad eller att Alingsås vill det. De kanske vill spela som de gör med ganska litet bollinnehav. Försöka vara giftiga på fasta situationer som frisparkar och inkas och sådant. Och så slår många djupledsbollar fram emot anfallarna, framförallt Karin Lundin då, som gjort lagets samtliga fem mål. De gjort i Allsvenskan under de första 9 omgångarna och 73 minuterna snart, för det är så långt det spelat av den här matchen. Det man kan anföra som kritik mot Kristianstad är att de utifrån hur mycket de har bollen, framförallt i andra halvlek, och hur många smarta passningar de slår och fina löpningar de tar och allt sånt där, och målchanser de skapar, så gör de ju ganska få mål. De saknar den där riktiga äggen idag, tycker jag. Beata Olsson, lagets bästa målskytt, hon som är mest tydligt på topp också, som gjort 7 mål tidigare den här säsongen under de där första 9 omgångarna, har haft sina chanser men inte varit särskilt skarp i dem. Här kommer de ett nytt fint broderat anfall, Kristianstad. Just Beata Olsson utanför straffområdet slår bort den passningen mot djupledslöpande Filippa Vidén, hon som är 16 år i år, född 09, nådde inte i riktig kontakt med den bollen, och Alingsås undan i matchminut 74 som det är, och det är 2-0 till Kristianstad på bortaplan mot Alingsås. Ingenting talar för något annat än att Kristianstad kommer att vinna detta väldigt behändigt.
Och för ungefär en halvtimme sen så tog ju toppmötet slut. Malmö FF slog serieledande Djurgården i damallsvenskan med hela 4-0, och Tuva Skog låg ju bakom segern.
Jag tror att vi alla var väldigt besvikna efter Vittsjö-matchen, så att vi var väldigt laddade och taggade inför den här matchen, och Jag tycker vi går in och approachar den här matchen på ett jättebra sätt. Vi vinner duell, vi löper mycket, vi pushar redan från första minut egentligen. Så en jättebra kollektiv match och kul också att vi får hålla nollan men också göra fyra mål. Så att det är jättekul.
Ja, det måste ju sägas, ni kör över dem. Det finns inget annat att säga, eller?
Ja, mer eller mindre. Speciellt i andra halvlek så tycker jag att vi håller dem verkligen på utsidan och de har inte så mycket boll och vi kan etablera långa spelsekvenser på offensiv planhalva. Så att speciellt andra halvlek tycker jag att vi gör jättebra.
Och du spelar fram till 3 av målen. Du är också väldigt, väldigt nära att göra ett mål. Hur surt var det?
Ja, men det är surt. Man blir besviken på sig själv. Men ja, det är tur att vi vinner med 4-0 så att det inte hängde på det.
Man funderar lite grann nu. Hur pass bra är ni? Ni vinner med 4-0 mot serieledarna. Liksom börjar vi kika upp mot serieledarpositioner för Malmö FF också?
Nej, men det får man väl hoppas ändå. Men vi försöker bara ta en match i taget. Och vi vet att vi kan prestera bra mot bra lag. Så att vi tror på oss själva, absolut. Och sen får vi se hur långt det räcker med en match i taget. Och så siktar vi på 6 poäng nu inför sommaruppehållet.
Hur var det att lira här? Det var hyfsat med folk och bra drag framförallt nästan efteråt när segern skulle firas.
Ja, men jättekul och speciellt också nu när det är mycket folk idag att vi får bjuda på en bra prestation och få göra mycket mål och liksom ha spelglädje och liksom genomsyra det Malmö FF också står för. Så att det är jättekul att se så många på plats och det ger ju det här lilla extra och jättekul att vi får en vinst med oss idag.
Tyva Skog i Malmö FF som vann med 4-0 över Djurgården. Malmö är tabell 2 på 20 poäng efter 10 matcher. Bara en poäng efter Djurgården.
Therese Åsland i Djurgården, första förlusten för säsongen. Och vilken förlust sen 4-0 borta mot Malmö FF. Vad var det som hände?
Nej, vad som hände det har jag ingen analys på just nu. Men individuellt och kollektivt så var det väl vår sämsta prestation. Och då är Malmö ett gott nog lag att vinna den. Så det är väl det jag är mest skuffad över. Både mig själv och oss andra på plan där. Att vi inte klarar att lösa det på något sätt. Men det var svårt.
Ja, hur kan det bli så där?
Jo, det är när man inte får moment och man inte får rätt timing på saker och behöver liksom är lite sen hela tiden. Då måste man springa väldigt mycket emellan. Det blir mycket jobb utan att ha bollen. Om man först har boll då så gör man kanske inte de bästa valen.
Det var ju Malmö redan från början, tidiga mål. Jag såg att ni pratade väldigt mycket inom laget. Så där. Vad var det ni försökte ändra på?
Nej, vi försökte ju se om vi kunde ändra något för att vi skulle komma oss in i matchen. För det att ha vissa perioder där man liksom inte är med, det måste man regna med oavsett vilken match man spelar. Men jag tyckte att vi försökte alla möjliga alternativ på hur vi kunde komma in i det. Men vi klarade 5 minuter innan paus typ. Vi hade 5 minuter där som var ganska bra och förutom det så var det inte en höjdare kan man säga.
Finns det någonting man kan lära sig av en sån här tillställning?
Ja, det är ju att man växer som grupp. Man växer som individ. Vi har höga kravställningar på oss själva. Och det är att liksom visa att det här nivået här ska vi inte ha någon gång igen. Och framförallt inte för den gängen som kommer heja på oss. Det handlar om att komma ut på och vara stolt av att spela i Djurgården. Och det ska visas. Och nu hade de... Ja, det att de gör 4 mål, det är ju det som också är jobbigt att resultatet är som det är. Men nu handlar det om att bli av med den matchen efter analysen och så fokusera på nästa match. För vi kan inte dvela för mycket med det här heller.
Therese Åsland i Djurgården intervjuad av Andreas Mats efter att Malmö alltså vann med 4-0.
Radiosporten, dokumentär.
Ah, Sigge Jakobsson fick chi på maraton. För väggarna var långa dom och skorna dom var trånga dom. Han sprang så svetten rann. Men han blev bara sjätte man.
En bizarr historia om OS i Stockholm 1912 finns i appen Sveriges Radio Play.
Redan i början av spelet råkade fru Fix slå sin partner med rakten i huvudet så att sår uppstod.
There was a boy caught in a dream, sailing on Saturn's rings. Open your eyes, look at the stars, looking so lonely. It's lonely at the top, but it's beautiful from far away. From far away, you best.
nothing till it's gone.
Belimi med Gresula här i Sportextra i P4. Och nu närmare sig för Coco Gauff.
Precis, hon leder med 3-1 i tredje set. Det står ju 1-1 i set i finalen i Franska öppna som Coco Gauff spelar mot Arina Sabalenka. Och just nu är det alltså amerikanskans Coco Gauff som har övertaget 3-1.
Tufft för Sabalenka som inledde finalen så bra genom att leda med 4-1 och vinna första set och efter tiebreak, men nu ser det tungt ut. Och det ser det tungt ut också för Alingsås i damallsvenskan.
Ja, det gör ju det, för gästande Kristianstad leder med 2-0 alltjämt. Det är 8 minuter, lite knappt kvar av ordinarie matchtid här på Mjörnvallen i Alingsås vid sjön Mjörns strand, inbäddad i lummig grönska därtill. Den ligger väldigt, väldigt vackert, den här arenan Mjörnvallen. Solen skiner dessutom nu från en ganska molnrik himmel och det syns egentligen inga moln alls på Kristianstads himmel, förutom det då att de trots ett massivt spelövertag, framförallt i andra halvlek, de är det klart spelskickligare laget av de här två, bara gjort 2 mål i den här matchen. Båda två dessutom i den första halvleken. De borde gjort kanske 4-5 mål med tanke på hur många målchanser de spelat sig fram till från nära distans dessutom inne i Alingsås straffområde. Det har jag ju sagt några gånger under eftermiddagen när vi har hört av härifrån från Mjörnvallen. Å andra sidan kan man ju vända på det också och säga att ja, men det är ju väldigt bra försvarsspel spelat av Alingsås då. De vit- och grönstrumpade, grönbyxade och grönvittröjade. Ja, det är det ju. De står ju i vägen hela tiden och de har mycket folk i eget straffområde och det är svårt att hitta vägar fram till riktigt vassa målchanser. Men så visst, Alingsås är bra defensivt. Å andra sidan så hittar de ju målchanserna, Kristianstad. De är ju så spelskickliga på små och stora ytor, till exempel 2-0-skytten Tilda Persson som nu rycker loss här på vänsterkanten, att de borde gjort fler mål verkligen, för det är inte, det är inga dåliga målchanser de skapat, Kristianstad i eldbrandgult och svart. Tilda Perssons lag inhöstar nu en frispark med mittcirkeln på offensiv planhalva på vänsterkanten. Hade det varit Alingsås som fick frispark här så hade de tagit upp hela laget och ställt i motståndarnas straffområde och dratt en lång boll och hoppats att de skulle nicka in den. Så spelar inte alls Kristianstad, utan de samlar istället en 3-4 spelare kring bollen och så sätter de igång spelet med kortpassningar och så rör de sig framåt som en enda stor enhet med bollen som central punkt. Så spelar de. De har helt olika olika sätt att angripa uppgiften, spela fotboll, de här två lagen. Det i sig är väldigt roligt att se, fascinerande att uppleva. Och Kristianstad med ytterligare utveckling i det här bollinnehavsspelet, här possessionspelet som det heter på fotbollsspråk, kan bli en riktigt härlig upplevelse så småningom. Kan definitivt blanda sig i toppkampen, tror jag, den här säsongen i damallsvenskan i fotboll. De har ju staplat segrar på sistone. Det här tror jag blir deras femte i rad. De är det formstarkaste laget i damallsvenskan och är ju definitivt med där uppe i toppen. Alingsås är med där nere i botten som nykomlingar de är och hoppas ta tillräckligt många poäng mot de andra bottenlagen, de som bara är enstaka poäng före dem i tabellen för att klara sig kvar. Här kanske 3-0 för Kristianstad. Beata Olsson utanför straffområdet i en halvkontring för Kristianstad in i straffområdet till ett skottförsök där på täckande Alingsåsspelare. Vips var de tre stycken alingsåsare kring bollen och så blev det jättesvårt att få iväg det skottet i läget där för Kristianstad-spelaren som hade trots att en ganska fin chans. Och sen så hör ni att publiken är med på noterna och tycker att domaren gör alldeles rätt som blåser frispark för Alingsås i läget. Och jag sitter och försöker förstå vem det var som hade målchansen. Jo, det var ju Matilde Jansen som hade målchansen för Kristianstad. Där kunde hon absolut gjort 3-0. Men det gjorde hon inte. Det är alltid en 2-0 till Kristianstad mot Alingsås. Det är spel i den 86:e minuten. Snart är det alltså slut på ordinarie matchtid.
Och igår var det ju en stor kväll för norsk fotboll när det gäller herrfotbollen och VM-kvalet. Och i ösregnet i Norge så mötte det norska landslaget Italien. Och då blev det ju så här.
Norges fotbollsherrar är nära sitt första VM sedan 1998. Det är efter att ha inlett kvalet med tre raka segrar, senast 3-0 mot Italien inför ögonen på kung Harald, i vad som många ansåg vara bland det bästa ett norskt landslag presterat.
Skårer för hans majestät. Han skårer för hela.
När förbundskapten Ståle Solbacken mötte media dagen efter triumfen berättade han att han hade fått ett meddelande från norska statsministern Jonas Gahr Støre efter matchen som gav en kort analys av insatsen.
Ja, jag har sett värre.
Analytikerna på sajten Football Meets Data ger nu Norge 77% chans att vinna kvalgruppen och kvalificera sig för VM. Och samtidigt hela 99,7% att hamna som sämst tvåa i gruppen och då få chansen att kvala in sig till VM via playoff. Ståle Solbacken menar dock att det är många tuffa matcher kvar och att allt kan hända i fotboll.
Det handlar om att få tre poäng och det är att tro att du ska vinna med 2, 5 och 7 och det att tänka den tanken är att du straffar dig själv. Det är det som gör att fotboll är så fascinerande, att allt kan ske.
Samuel Selén, reporter där, om Norges seger över Italien. Och ni som var med i programmet från början hörde en bit av hur det lät när det var klart i NRKs sändning. Men nu ska vi bjuda på ett lite längre referat ifrån när Norge besegrade Italien.
Norge 3, Italien 0. Smak på den! Norge 3, Italien 0. Där är det slut! Där är det slut! Norge har slått Italien med 3-0. I kväll är Norge ett lag i världsklasse. 6 juni blir en dag att snacka om. Du kan se, var var du då Norge slog Italien? En norsk fotbollbragd. Det blir en pinse av guld. Nu kan Norge feira som om de allerede är i fotboll-VM. En stolt konge och hans fedreland där uppe på tribunen. 25 000 tillskure i regnvær, men det føltes ut som en kväll i deilig solskinn. En fotballkväll av de absolut största genom alla tider i Norge. Tre skåringer i första omgång. Sørloth, Nusa och Haaland. Och så i den andra omgången så klarar Norge att spela in denna matchen. Norge slår ett landslag i fotboll som har vunnit EM, som har vunnit VM, som har världsstjärnor. De blev fejd av banan för Norge var bäst. Norge hade en uppvisning av en fotbollskamp. Pizza, spaghetti, Alper, Midlav, Roma, opera och allt möjligt. I kväll nådde inte Italien, fotbollnation, kulturnation upp. För Norge var bäst. Och jag syns i detta ögonblick så kan vi säga att Norge är bäst i världen.
Just igår kväll var Norge bäst i världen, i alla fall enligt NRKs referat ifrån matchen. Och på sverigesradio.se/radiosporten och i appen Sveriges Radio Play kan ni höra NRKs expert också om hyllningarna efteråt och hur det låter i Italien, där landslaget givetvis sågas efter den norska krossen. Och VM-drömmen för Italien är hotat igen. Italien riskerar att missa ett tredje rakt VM. Och Christian, vi har ju minnen ifrån när Sverige stoppade Italien ifrån VM, eller hur?
Eller hur? Framförallt andra matchen där blev det för övrigt 3-0 till Kristianstad mot Alingsås i slutet av ordinarie matchtid. I sista ordinarie matchminuten till slut så gör Beata Olsson mål, ensam toppanfallare i grundläget i Kristianstad. Hon får en passning och ett öppet mål och kan inte missa det där bredsidesläget fram till 3-0 för Kristianstad. Cementerandes överlägsenheten som Kristianstad har i förhållande till Alingsås i den här matchen. Snart är det bara tilläggstiden kvar att spela 3-0 till Kristianstad alltså mot Alingsås, och det var underbart att vara på San Siro, den stora väldiga arenan, och få den lyxen där i Milano när Sverige skulle, som det visade sig, bragdspela fram ett 0-0 resultat för att på Italiens bekostnad ta sig till VM i Ryssland 2018. Wow, vilken grej, eller hur?
Ja, definitivt. Och nu är alltså Norge på väg att skicka ut Italien eventuellt ur ett VM-slutspel i USA, Mexiko och i Kanada som VM spelas nästa år. Här i Sportextra så ska vi strax summera den här nyhetsdagen. Vi kan konstatera att franska öppna finalen fortfarande pågår. Coco Gauff leder med 3-2 i avgörande set. Men det har jämnat till sig. Arina Sabalenka har inte gett upp och har just nu chansen att bryta Gauffs serve. Så får gå upp till 3-3 i det tredje och avgörande setet i den franska öppna finalen för damer i Paris. äntligen med Marie Fredriksson här i Sportextra i P4. Och nu tror jag att jag hörde slutsignalen i Alingsås.
Ja, äntligen kanske några av anhängarna till Alingsås IF säger, för nu är matchen slut mellan Alingsås och Kristianstad i damallsvenskan i fotboll. Det blev till slut 3-0 till gästande Kristianstad, vars överlägsenhet framförallt i den andra halvleken var betydligt större än så. Det är kritiken man kan ha mot Kristianstad, som är ett älskvärt lag i sitt sätt att spela fotboll. God teknik hos alla spelare, bra rörelse, fantastiskt fint passningsspel och många målchanser skapar de, men få mål utifrån de många skapade målchanserna trots allt i den här matchen för Kristianstads del, trots att de vann med 3-0. 1-0 Katla Tryggvardotter och 2-0 Tilda Persson i den första halvleken, och så i den sista ordinarie minuten för en liten stund sedan Beata Olsson fram till 3-0 för topplaget Kristianstad borta mot bottenlaget nykomlingarna Alingsås, som är bra organiserat, står rätt i sina defensiva positioner, men som sliter med sin offensiv. Det måste studsa alldeles rätt för dem offensivt för att det ska bli mål. De jobbar oftast med långa bollar att löpa på, framfallsduon Karin Lundin och Moa Öhman. Blir det inte så att de bollarna kommer rätt, så har de svårt att skapa tillräckligt många målchanser för att göra mål. De hoppas att de ska kunna slå lagen närmast ovanför sig där nere i tabellens källare, Alingsås, för att klara sig kvar i allsvenska nykomlingar som de är. Kristianstad hoppas på betydligt bättre utdelning i andra änden av tabellen när allt ska summeras. Idag är det slut på Mjönvallen i Alingsås. Alingsås 0, Kristianstad 3.
Christian Olsson följde den matchen, och tidigare idag var det ju Andreas Mattsson följde Malmö mot Djurgården, toppmötet som Malmö vann med 4-0. Dessutom AIK Rosengård 1-0 och BP mot Växjö 2-3. Imorgon mer damallsvenskan, då är det Hammarby mot Vittsjö och Norrköping som spelar mot Piteå 15-0 här i P4. På här sidan är det ju landslagsuppehåll och VM-kval för vissa lag, men inte för Sverige som istället spelar träningslandskamper. På tisdag är det dags igen mot Algeriet, då på hemmaplan 19.00. Men igår var det ju bortaplan som gällde.
Ja, vi minns tillbaka på gårdagen, Johan Elmander. Sverige spelade landskamp borta mot Ungern, vann med 2-0. Det är ju viktiga landskamper de här två om Ungern nu då, som vi alltså besegrade oss, och Algeriet på tisdag. För det är det sista som Jon Dahl Tomasson, förbundskaptenen, har att gå på när han i september drar igång VM-kvalet.
Jo, men det är klart att åka till Ungern och så vinna en match med 2-0, och det var mycket grejer som var positiva. Jag tycker framförallt det defensiva satt väldigt bra. Man inledningsvis av matchen så backade man kanske hem lite och väntade på Ungern, lät han få spela, men sen så lyfte man upp spelet mer och mer och tog över matchen. Och sen så var det ett bra passningsspel, bra flyt i hur man rörde sig på plan och hjälpte varandra.
Och när du säger det defensiva så är det lätt att tänka hur man agerar runt det egna straffområdet. Men för svensk del i den här matchen var det ju mycket större än så.
Ja, men verkligen. Och framförallt efter de här 20 minuterna, då tycker jag att man går upp som vi är vana att se Sverige också. Man sätter en hög press som gjorde att Ungern, de blev väldigt störda och fick inte riktigt igång något passningsspel.
Fortsätter bakåt. Det är en kamp om målvaktspositionen i VM-kvalet. Det har förbundskapten Jon Dahl Tomasson gjort klart. Antingen Robin Olsen, 35-åringen som knappt har stått en match i Aston Villa, men nu alltså är tillbaka i Malmö FF efter sommaruppehållet. Eller 26-åriga Victor Johansson, första keeper i Stoke. Robin Olsen vaktade kassen mot Ungern. Han gjorde ju det fantastiskt. Vilka räddningar han stod för.
Ja, men som vanligt. Han gör inte jag har nog aldrig sett honom göra en dålig landskamp. Så att det kommer bli svårt där för Jon Dahl Tomasson, vem som kommer få stå i VM-kvalet.
Ja, men det är en viktig match för Victor Johansson då mot Algeriet på tisdag.
Ja, men så är det ju verkligen. Och han har ju haft några riktigt fina landskamper också. Så nej, det kommer bli svårt då vem han kommer välja. Det kanske det blir Robin Olsens rutin som väger över lite.
Centrala mittfältet, Hugo Larsson, 20-åringen, Eintracht Frankfurt, första starten under Jon Dahl Tomasson. Gjorde han en insats som gör att du känner att men han är där för att stanna?
Ja, alltså det är en konkurrens där inne på mittfältet, men han har ju visat både i Tyskland att han är i en bra form, men i den här landskampen också att han är en spelare som han är smart, han ser väldigt mycket bra luckor och han hittar ytor som är svåra för spelarna att täcka honom, men framförallt han gör ett bra defensivt jobb också.
Offensivt, anfallsspelare Anthony Langa, Benjamin Nygren, Rosengren. Det blir ju svårt att nypa en plats där när stjärnorna är tillbaka. Gyökeres, Isak, Kulusevski. Ändå, det du såg av dem, vad gav det dig?
Ja, alltså de tog ju verkligen chansen nu när de fick den. Elanga med sin snabbhet in i djupled, det enda som fattades för honom idag egentligen var ett mål. Han hade några frilägen som han kanske skulle satt något. Nygren jobbade också väldigt hårt, gjorde ett klassmål, men det är två spelare som kommer säkert vara med i en trupp här framöver, men det är svårt, man har världsstjärnor att kämpa emot.
Vad bekymrar dig i det svenska spelet, för det svenska laget?
Just nu, ingenting.
Och det är ju himla positivt.
Det är det.
Algeriet på tisdag, vad vill du se där?
En likadan match, att man vill framåt, nu spelar man på hemmaplan och men det här försvarsspelet, att man sätter samma igen. Nu är det ju också lag, det är bra lag man möter, men man ska också, jag vill att man ska sätta det här försvarsspelet innan man möter ännu bättre motstånd. Så jobba vidare på det man har, för man är på gång till något väldigt bra.
Och på tisdag är det dags igen alltså. Jonas Enarsson och Johan Elmander om det svenska herrlandslaget. Och nu är Coco Gauff bara ett game ifrån att vinna Franska öppna i tennis. Hon leder med 5-3 i det avgörande setet i Paris. Och vi får se om hon hinner vinna under Sportextras gång.
På måndag ska jag ta tag i mitt liv. Jag ska bli en sån som alltid går i mitt tid. Sluta vara så himla dum och stanna till sist. Du, jag lovar och jag svär, mina vänner har växt upp för länge sedan. De har sovit 8 timmar när jag går hem. Skaffat hus och bil och barn och allting sånt där. Men evigt vilsen står jag här. Jag är tragisk, det jag när. Och vissa tänker säkert, ska hon inte ta och växa upp och bli något vettigt någon gång? Plugga vidare och skaffa sig ett anständigt jobb. Kanske börja jobba lite mera med det mentala. Om hon kanske bara kunde växa upp och vara lite mindre naiv. Sluta tro att hon ska breaka med sin kassa musik. Hennes låtar är ju ändå inte så geniala. Men jag gör så gott jag kan. Fast livet kan vara svårt ibland. Jag ska städa hela huset skinande rent. Jag ska börja ställa klockan, aldrig vara sen. Vänta bara, ska du se att jag kan vara bra. Nästintill helt underbar. Ge mig bara några dagar. Och vissa tänker säkert, ska hon inte ta och växa upp och bli något vettigt någon gång? Plugga vidare och skaffa sig ett anständigt jobb. Kanske börja jobba lite mera med det mentala. Om hon kanske bara kunde växa upp och vara lite mindre naiv. Sluta tro att hon ska breaka med sin kassa musik. Hennes låtar är ju inte särskilt fenomenala. Men jag gör så gott jag kan. Fast livet kan vara svårt ibland.
På måndag med Miss Li. Sportextra närmar sig sitt slut. Andreas Lundin på Jan Ansari och Kristoffer Karlsson jobbar vidare i appen Sveriges Radio Play. Där får ni veta hur det går i Franska öppna finalen. Mariette Parling och Fabian Begnert har varit ljudtekniker för den här sändningen. I studion har ni hört Alexander Lundholm och Moa Berander. Och vi kommer att avsluta den här sändningen med en minuts nyhetsuppdatering. Och därefter blir det nyheter i den här kanalen. Men först sportens nyheter för dagen.
Malmö FF körde över serieledaren Djurgården i damallsvenskan med hela 4-0. Amerikanskan Issi Dakila blev hjälte för MFF med 2 mål. Men flest poäng blev det för Tuva Skog som gjorde 3 assist.
Jag tycker vi går in och approachar den här matchen på ett jättebra sätt. Vi vinner duell, vi löper mycket, vi pushar redan från första minut egentligen. Så en jättebra kollektiv match och kul också att vi får hålla nollan men också göra 4 mål. Så att, jättekul.
Djurgården toppar fortsatt tabellen och Malmö FF ligger 2 när de andra topplagen Hammarby och Häcken inte har spelat sina matcher för omgången. Finalen i Franska öppna på damsidan är i sitt slutskede och det är en rysare. Arina Sabalenka och Coco Gauff gör upp om titeln i Paris. Tredje och avgörande set pågår där i ställning 5-3. Varken Sabalenka eller Gauff har vunnit titeln i Franska öppna tidigare.
Ekonyheter. I Gaza har 45 personer dödats idag, uppger sjukvårdsanställda i Gaza för nyhetsbyrån Reuters. Bland annat ska Israel genomfört olika luftangrepp. Israel ska också uppmana att boende i norra Gaza att omedelbart evakuera från området. Miljöpartiets språkrör Amanda Lind reagerar starkt på att biståndsminister Benjamin Dosa kallat Miljöpartiet för tomtar och troll.
Ja, men det här är ju en nivå helt ovärdig en minister i Sveriges regering.
Ordbråket mellan Miljöpartiet och Benjamin Dosa fortsätter. Bakgrunden är att MP krävt biståndsministerns avgång på grund av regeringens hantering av UNRWA, som är FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar. I SVTs 30 minuter framkom det i veckan att biståndsmyndighetens Sida vill att skicka stöd till UNRWA, men att regeringens statssekreterare i biståndsfrågor i sms försökt påverka hur myndigheten hanterade ärendet. Förutom Miljöpartiets avgångskrav så har Vänsterpartiet gjort en KU-anmälan. Men igår gick Benjamin Dosa till hård motattack och skrev att Miljöpartiet bara bryr sig om partipolitiska utspel och beskrev MP som, citat, ett parti som mest är sammansatt av tomtar och troll, slutcitat. Språkröret Amanda Lind är starkt kritisk till biståndsministerns uttalande.
Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att man försöker flytta fokus från det djupt kritiserade beslutet att stoppa stödet till UNRWA. Jag förväntar mig av en minister att man agerar sakligt, man svarar på frågor istället för den här sandlådenivån.
Miljöpartiets språkrör Amanda Lind, reporter var Ylva Tidevall. Branden i Konstakademins lokaler på Fredsgatan i centrala Stockholm är nu släckt, det uppger polisen för Ekot. Räddningstjänsten beskriver branden som omfattande, men ingen person ska ha kommit till skada. Flera gator i området, inklusive Sagerska palatset där statsministern bor, är fortfarande avspärrade. Så gäller det den pågående festivalen Sweden Rock i Blekinge. Mängder av mobiltelefoner har stulits från besökare under festivaldagarna. Och det finns nu också misstankar om flygfylleri. Vi hör polisen Thomas Johansson.
Det är klart att det sker alltid saker när vi har 40 000 folk i publiken inne på en konsert. Men i övrigt så är Sweden Rock lugnt och så har det varit också i år. Det som möjligen sticker ut är att vi också har ett par fall av flygfylleri. Alltså att man har flugit drönare i förbjudet område och dessutom inte varit nyttigt.
Thomas Johansson på polisen. En flicka har skadats i en olycka på ett tivoli i Gustavsberg öster om Stockholm. Flickan föll ur karusellen när bygeln av okänd anledning gick upp under åkturen. 6:03 slutar Ekots nyheter med Daniel Klar.
P4 Live från Sweden Rock med Susanne och Dregen.
Putsa bootsen, knyt dina sneakers, på med den snyggaste bandtishan och så hatten då på det. För nu kör vi igång slutspurten av sändningarna från Sweden Rock Festival här i P4. Intervjuer, spelningar för scenerna, besökarnas kärlek och våndor och allt det där andra som är till. Om du inte kunde vara här på plats i år så får du ändå här och nu den bästa ersättningen med allt detta som vi kränger ut ikväll. Så häng med oss. Hallå, kom igen, det är lördag. Dra upp volymen på max. Vi har hela 3 timmar tillsammans framför oss. Nu kör vi.
Yeah.
Alltså den här låten behöver ju ingen introduktion av något slag.
Nej, man kan, det är knappt behöver man ava den
här. Nej, jag tänker. Nej. Liksom, det är ingen som behöver säga vad den heter och vilka det var.
Nej.
Men jag kan ju, ja, det var Europe faktiskt. Ja, det... Final Countdown. Hej och välkomna, Susanne heter jag.
Jag heter Dregen och vi sänder live från Sweden Rock 2025.
Ja, ända fram till klockan 9 ikväll.
Ja, det är en
vad lång... mycket kommer hända?
Det kommer hända massa grejer.
Ja. Gotthard kommer hit tror jag.
Ja.
Crucified Barbara.
Ja, det kommer bli live musik. Det kommer bli, ja, det kommer bli människor från festivalområdet.
Just det. Och lite